Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jaså? Det var så fan. Ja, då kan vi börja med det då. Jag hade inte ens skrivit in här i programmet, men det blev ju kanon. Hej, välkomna till GP:s fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Det är jag som är Laul, i studion också Filip Troler, medan Sanna Sundberg är iväg på större uppdrag än att stå här i studion med oss, Filip. Så vi får försöka lösa detta efter förmåga. Känns det okej?
Okay? Ja, sådär. Vad kan vara större än att stå här med oss?
Ja, får man hinta om det. Men Sanna gör en intervju med BK Häcken FFs 16-åriga stjärnskott Felicia Skröder som kommer att publiceras till helgen. Jag hoppas att jag fick avslöja det, men det är väl inga statshemligheter. Det får fungera som lite reklam.
Ja, för fasen. Ja, det låter ändå rimligt. Mm. Det låter som en rimlig undanflykt. För sig.
Så är det. Den här podden ska ju egentligen faktiskt inte handla om något annat än Super Sunday, Supersöndagen som vi har framför oss. Då är ju Elfsborg kan vinna allsvenskan på herrsidan, BK Häcken FF kan vinna den på damsidan. Gais kan gå upp i allsvenskan och ÖIS kan ju då åka ur Superettan. Allt detta på samma jävla dag, och jag säger som tv-kommentatorn Arne Hegerfors sa 1986 efter Maradonas mål mot England. Har ni sett något liknande?
Ja, nej, jag tror knappt det. Jag tror faktiskt inte så länge jag... Om vi tar GP-perspektivet så nej, jag har inte sett något liknande, inte så länge jag har varit här. Jag har varit här sedan 2016 och den här hösten har varit något helt annat än allt annat man har upplevt, och att få alla de här fyra ingredienserna, att det kan bli så på söndag, det är helt sjukt.
Någonstans hoppas man väl nästan då att det sprids ut lite grann, att kanske, vad ska vi dra till med, Gais och Gais går upp, Häcken vinner guld, ÖIS klarar sig kvar medan Elfsborg får vänta lite och spela den här guldfinalen mot Malmö FF, så att vi portionerar ut godbitarna lite grann.
Ja, precis. Och sen hade man ju lite gött, hade ju varit och haft Gais utsikten i sista också, att allt gällde där. Men jag håller med dig, vi kan väl hålla på någonting i alla fall, och för ÖIS del får vi hoppas liksom att de gaskar upp sig, men det ser mörkt ut där.
Vi ska gå in i detalj på de här fyra då, fyra liksom stora händelserna som kan bli på söndag. Men jag säger som jag alltid gör inledningsvis här, har ni någon spaning, eller rättare sagt, har du någon spaning? För jag har det inte.
Jo, men det har jag.
Glädjande.
Ja, det kanske inte är de häftigaste. Det brukar det inte vara när jag väl har mina spaningar. Men bara att konstatera, vet du hur många av våra herrlag i Göteborg som förlorade förra omgången?
Är det då alla, eller?
Det är alla.
Ja.
Det är ändå lite anmärkningsvärt, eller?
Ja, det måste det vara.
Jag fick ett mejl om detta. Rätt, ja. När fan hände detta senast? Jag kan inte minnas när det hände. Nu har jag inte hunnit grotta ner mig i det, men väldigt anmärkningsvärt, minst sagt, just med tanke också på att alla hade något att spela för. Mm.
Och att de flesta går ganska bra liksom ändå, någonstans får man ändå säga. Liksom fyra av dem är ändå med i toppen.
Ja.
Eller tre i alla fall.
Ja, tre då.
Ja, nu räknar inte du Älvsborg. Nej, då ibland räknar jag ju in Älvsborg.
Ja, jag vet, det ska vi
har tagit in det under vårat GP-paraply då. Men de är ju inget Göteborgslag, de är ju ett västlag. Så ja, det var ju helt rätt.
Ja, så det tyckte jag ändå var lite udda faktiskt. Så. Mm. Sen kan jag faktiskt dra en grej till. Om vi inte fördjupar oss mer kring det. Så såg jag att Svensk Elitfotboll skickade ut att det var någon form av publikrekord. Allsvenskan och Superettan ihop. Och det tycker jag bara man kan nämna. Fantastiskt att båda ligorna har gått så starkt. Och framförallt Superettan hade ju procentuellt ökat extremt mycket till den här säsongen. Vilket förklaras mycket av att HIF och GAIS starka publiklag har kommit dit. De var inte där i fjol. Men oavsett vilket så visade att vår produkt, att den är attraktiv att titta på, även om allsvenskan skulle kunna vara sämre än någonsin, enligt vissa.
Ja, det kanske inte hänger ihop riktigt det där, för man ser ju att om man tar allsvenskan då, det var ju nästan då 3 miljoner besökare totalt, va? Ja, var den här 2,8 miljoner tror jag det var ju nytt rekord, och det är fortfarande ett par omgångar kvar. Och då får vi tänka på att AIK är bottenlag, IFK Göteborg är bottenlag, och båda de här gör ju sina bästa publiksäsonger på ett tag. Så att det är ju ett intressant fenomen då, får man ju säga, att trots att kvaliteten enligt vissa då är sämre än någonsin, och trots att lagen också går väldigt dåligt sportsligt, så kommer publiken ändå. Ja. Vilket är intressant och glädjande någonstans, för att jag menar, absolut, supporterskapet behövs ju som mest när det går som tyngst liksom. Det är det som ligger i ordet supporta och så. Det är därför jag ibland har vänt mig mot att, liksom, att man buar ut sitt lag när de förlorar. Det är då de behöver stödet, och att stödet då växer i antal är ju glädjande när det går dåligt för lagen.
Ja, det finns faktiskt, jag tror det är tveksamt om det finns någon i fotbollssverige som blir så lycklig över bra publiksiffror som jag blir. Och nu noterade jag också att med två omgångar kvar så är publiksnittet över 10 000 i allsvenskan, och det har det inte varit sedan det blev en 16-lagsserie, så det är också fantastiskt. Liksom. Det visar att fler lag klarar av att bidra och att de redan stora har bidragit på ett ännu bättre sätt. Alltså Blåvitt över 16 000 i snitt den här säsongen nu, och det minns jag inte när det hände senast, om det ens har hänt. Det har det väl säkert, men det är väldigt länge sedan i så fall. Det är till och med bättre än guldåret 07. Då.
07, ja. Ja, och även de andra lagen här har ju otroligt starka publikår. Älvsborg då, inte så konstigt kanske med tanke på framgången de har. Häcken har ju, vet jag inte om de växer gentemot förra året, men de har ju liksom en positiv trend över tid, även om den är stor procentuellt, men det är ju ganska förhållandevis låga tal då. Men det visar ju någonstans att det växer i alla delar då. Förutom en del mindre orter ute i landet, va?
Så ja, där har de ju lite kämpigare så att ja, men att det mattas av istället. Klacksektionerna kanske har växt, men de har väldigt svårt att attrahera sittplatspublik i vissa städer eller vissa orter och sådär. Så det är väl det enda smolket då kanske, men summa summarum så jätterolig nyhet tycker jag att så.
Ja, och tittar man bara lite spekulativt mot 2024 då, om GAIS kommer upp, Västerås kommer upp, Degerfors och Varberg försvinner, så skulle det ju tala för att det kan bli ännu högre publiksiffror nästa år, särskilt kanske med tanke på om man kan få stora Göteborgsderbyn då, som exakt spelar de på Stora Ullevi till exempel, och dra in liksom 40 000 gånger två där.
Ja, det hade ju varit hur häftigt som helst, så det är klart att både för serien i stort och framförallt för Göteborgsfotbollen vore det ju perfekt att få upp GAIS. Och sen tror jag faktiskt också VSK, om de kan, de har inga kortsidor på sin arena som det är nu, jag var ju där i helgen, men där borde gå att få in det. Jag tänker när de möter Stockholmslagen, tre stora jättar, de ändå Västerås, en storstad i Sverige får man ändå säga. Eller en
Sveriges
av
femte största stad.
Precis, ja, jag tror det. Så där borde också finnas möjligheter till att bygga ett ännu starkare så fotbollsintresse.
Bra, vi tackar för de spaningarna. Jättebra. Vi går rakt på våra ämnen då efter det. Och vi ska börja med högst upp i den allsvenska tabellen då. Elfsborg slog ju Blåvitt med 2-1 på Gamla Ullevi i rivalmötet där. Väntat, men starkt får man ju säga ändå. Nu står de inför en potentiell guldmatch då mot Degerfors. Om Malmö FF då dessförinnan har tappat poäng mot BK Häcken på Bravida. Det var det vi pratade om lite redan förra veckan. Men vad känner du inför det här, Filip? Tror du liksom, kan Häcken, nu är de ju decimerade, Rygaard är avstängd, Romeo är avstängd, de har tappat liksom guldchansen. Kan de störa Malmö FF, känner du?
Jag kände ju så när du ställde frågan till mig, Norrköping Häcken de två kommande bortamatcherna för MFF, kommer de ta full pott där? Nej, sa jag. Men jag trodde ju andra sidan också att Blåvitt skulle lösa en pinne mot Elfsborg. Det var inte jättelångt ifrån att de gjorde det. Men med tanke på Häcken nu, det kändes som att eller fakta var ju att gulddrömmen dog helt och hållet, definitivt. Och nu Rygaard borta, och alltså Romeo, det är bra spelare, och Simon Gustafsson är väl också lite oklart, eller jag har inte det senaste där, men och Malmö jagar här. Nej, nu får jag nog faktiskt ändra mig lite här och tro att Malmö tar den där. Alltså.
Samtidigt har ju Häcken verkligen ändå någonting att spela för att nu börjar Djurgården på riktigt nosa där. Ja. Det är 4 poäng liksom. Djurgården har ändå ett överkomligt spelschema det sista här. Vinner de sina matcher eller vinner de nu nästa omgång samtidigt som Häcken skulle förlora mot Malmö, ja, då är det bara en poäng. Då står Häcken inför det helt avgörande. Visserligen Brommapojkarna borta, det är det, men då är det sista matchen. Då kommer allt liksom nerver och allt det där in. Liksom. Så de kan ju försätta sig i ett utsatt läge här, Häcken, om de inte vinner helt enkelt. Yes. Så de har ju verkligen något att spela för, det ska man komma ihåg.
Det har de. Jag menar med den här lite så här. Och så dessförinnan har de varit upp i Molde och stordäng där liksom. Så det är ju ingen bra känsla. Så det här är ju ett Häckenlag som har börjat förlora matcher till höger och vänster hela tiden, känns det som. Så det känns inte alls som den stabiliteten. Hade du frågat mig om Malmö mot Häcken anno våren 2023, om de skulle ställas mot Malmö i den här matchen, då hade jag sagt att nej, Elfsborg, de kan fira guld på söndag, för så starka var Häcken i våras att till och med Malmö FF inte, tror jag, hade haft särskilt enkelt att komma till Bravida. Nu är förutsättningarna annorlunda. Jag tror Malmö löser det.
Ja, okej. Okay.
Vad tror du?
Ja, jag är väl också inne på det spåret att möjligheterna har absolut ökat för Malmö FF. De vann här nu på konstgräset. Vi vet att de är lite sämre på plast, Malmö FF. Det har de ju varit i alla tider. Det hedrar dem, kan man ju tycka. Ja. Men som sagt, ett Elfsborg utan de här spelarna, eller ett Häcken utan de här spelarna, ett Häcken som inte riktigt fungerar. Det är klart som fan att Malmö FFs möjligheter har ökat med det. Det gör ju, alldeles oavsett, så kommer vi få ett besked inför Elfsborgsmatchen då, eftersom den här Häcken-Malmö spelas klockan 15.00, så att alla kommer ju veta vad det är som gäller. Kommer det vara en guldmatch eller inte på Borås Arena? Och det är klart, det blir ju väldigt speciellt om Häcken nu skulle ta den här poängen. Det är ju egentligen ett otroligt scenario liksom, för att då går de ju ut där inför fullsatt, förmodar jag, på Borås Arena och spelar för guldet verkligen. Alltså visst, då har man ju den här guldfinalen då mellan Malmö och Elfsborg, som också skulle vara en otroligt häftig grej. Men vad tror du så här? Tror du att spelarna, vad vill man helst? Vill man avgöra inför sin hemmapublik? Eller vill man vinna efter man har besegrat Malmö FF i en ren guldfinal på liksom skånskt territorium i ett annat land liksom?
Ja, alltså jag tror Elfsborgs tuppkam har väl växt ytterligare här efter de här, att de har gaskat upp sig här på slutet och kommit i vinnarspåret igen. Så det är klart att de sitter säkert där och funderar över fiffasen, vad mäktigt det hade varit om vi åkte ner och antingen kanske då tog den poängen som kommer behövas. Ja. Liksom, då kommer de få fira där och få liksom ha visat att de två som tampades hela vägen in i det sista, så var det Elfsborg som var bäst om det skulle bli så. Men det är ju inte,
blir ingen snack då,
nej,
i alla fall.
Nej, liksom. Nej, det blir ingen snack då. Men det är väl givetvis så att som spelare så, nej, du vågar ju inte vara så kall och liksom springa och vänta på någonting, utan här är det ju bara, de vill ju ha guldet i sin hand så snabbt som möjligt. Och jag tänker för alla Elfsborgare, vilken jävla söndag det blir då när de kommer kunna värma upp med Häcken Malmö på alla, tänker jag, pubbar i Borås och sådär. Det måste ju bli alltså under flera timmar där det kommer vara mycket nerver på dem och mycket känslor. Och skulle då Häcken ha tagit en poäng, alltså ja, vilka förväntningar de kommer komma till Borås Arena med, och så är det Degerfors där, och det kommer säkert vissa som kommer börja ta ut det lite i förskott också kanske.
Ja, alltså Häcken är ju inte det största publiklaget, men det känns som att Häcken när de möter Malmö här, de kommer ha stöd av hela fotbollssverige, ja. För att alla, Malmö, ingen vill ju att Malmö egentligen ska rycka ifrån mer i den här serien liksom, så att det är många, jag tror det är inte bara i Borås man kommer heja på Häcken den här dagen.
Nej, jag tror faktiskt hela fotbollssverige kommer heja på Häcken på söndag utom Malmö FF.
Till och med Blåvitt.
Ja, nästintill så faktiskt. Jo, det tror jag. Men alltså de vill ju inte att MFF ska vinna heller liksom, och det tror jag inte Stockholmslagen heller vill, och alltså vilka skulle se Elfsborg som en tuffare, större rival än MFF? Där är ju inget lag så, det är väl Norrby kanske som sitter och stöttar Malmö lite där. Ett par hundra Norrby-supportrar.
Ja. Det är jäkligt intressant är det. Och jag tänker lite så här då, att det, om, eftersom vi får ändå liksom spekulera lite, att de kan bli mästare här nu då på söndag, Elfsborg, och att det finns många berättelser om det här fotbollslaget. Alltså i det lilla någonstans så handlar det om en spelare som Per Frick, skulle jag säga, som har blivit någon form av potentiell guldhjälte, och i det lite större perspektivet är en väldigt framgångsrik tränare i Jimmy Tillin då, som är inne på sjätte året och visar verkligen någonstans att kontinuitet är en nyckel till framgång. I allt det här har du liksom en klubbchef, Stefan Andreasson, som har lyckats med en hemvändarsatsning. Jag menar Sebastian Holmén, Johan Larsson, Niklas Hult, det är ju tre av allsvenskans allra bästa spelare i år. Det är ju hemvändare alla tre då. Och samtidigt har ju då klubbchef Andreasson, han har ju under den här säsongen sålt spelare för 100 miljoner kronor någonstans, och ändå är de fortfarande idag det laget som har störst chans att vinna allsvenskan. Men den största berättelsen kanske ändå är det här liksom om en förening som har vuxit på läktarna, som har ett snitt över 9000 åskådare igen, men framförallt som har liksom en kortsida och en klack som kan mäta sig med de största klackarna i landet, i alla fall när de sjunger den här Frickadona-ramsan då. För jag menar, guld har ju Elfsborg vunnit tidigare, 6 gånger till och med, men en sån här klack som de har idag, det har de aldrig haft.
Nej, det har de aldrig haft. Det, och jag tycker det är fantastiskt roligt, för som jag har varit inne på andra gånger här i podden, jag tycker det tillför så himla mycket när det är fler klubbar än de här 5 jättarna som har starka sektioner där det blir bra stämning. Jag var ju som sagt i Norrköping i somras när Blåvitt var där, tyckte det var jättefin inramning. Elfsborg har verkligen lyft sig. Sirius har blivit bra. Alltså det finns ju många, och Elfsborgs klack även i våras lite innan det tog fart på allvar med guldkänslan eller liksom det här guldvibesen, då var det ju fortfarande lite glest på sittplats och sådär. Men den där kortsidan, den såg ju nästan, även om den kanske inte var full varenda gång, så såg den full ut liksom, och har varit otroligt stöttande och haft ett bra drag hela året. Så den historien är ju fantastisk att berätta. Och sen finns det ju de små storiesen också, Jalal Abdullahi liksom, som vi har pratat om. Jag har för mig att jag satt i en podd här och sa Alexander Bernhardsson när det där operationen, att där har vi kanske en guldjoker, och ja, han spelar ju ja, ett rätt hyfsat mål får man ju säga. Det är ju en klassspelare liksom. Det är så synd att han har haft så mycket skador och skit liksom, för han hade varit långt ut i Europa annars. Det är helt övertygad om att han hade varit i en bra liga, en bra klubb. Men nu kommer han in här, spelar en jätteviktig roll, och så att Frick också gör målet mot Blåvitt. Ja, den var du ju inne på liksom. Men det finns otroligt många stories. Så för de här hemvändarna, det är ju inte bara heller Andreasson som har gjort bra värvningar, utan tänk den grejen att de, nu får vi se här, Johan Larsson var väl med senast de vann guld, Niklas Hult var väl med senast de vann guld, var Sebastian Holmén med senast?
Ja, han är nog lite ung, men Frick var ju med till och med, han är ju ingen hemvändare, men han var med i alla fall.
Det där gardet också, att de får göra den grejen igen 10-11 år senare, det är ju också en story. Så det finns ju massvis av komponenter i den här fantastiska Elfsborgssäsongen.
Och om det nu inte blir så att de vinner på söndag, då har vi ju också, som vi berörde lite lättare, en jävla story någonstans. För då får vi ju den här rena guldfinalen då. Malmö FF mot Elfsborg på Eleda stadion i Malmö. Något som jag tror alltså, det kanske någon kan rätta mig här, men det har bara hänt en gång i Allsvenskan tidigare att det alltså är en ren jävla guldfinal. Och det var ju 2009 då när Blåvitt och AIK möttes på Gamla Ullevi. Och det är ju en av Allsvenskans mest klassiska matcher alla tider liksom. Alltså be någon som är fotbollsintresserad att nämna en match, så tror jag väldigt många kommer svara IFK Göteborg mot AIK, just för att det var en ren guldfinal. Ja. Och nu var ju EU, IFK, AIK och sådana rivalklubbar, det var Göteborg mot Stockholm och allt det här liksom. Och så att riktigt lika stor kanske Malmö-Älvsborg inte kan bli ju det perspektivet, eftersom som, ja, det är saker här som de är. Men det är ändå en ren guldfinal, är något otroligt speciellt, för det händer så sällan.
Nej, så är det. Håller med. Det är inget snack om det. Och den 2009, alltså, det var en klassisk höst också med Stares röva, bandbojan och de här. Det var mycket,
Motumba.
Ja, Motumba och Flavio. Och
Dooley Johnson, inte att förglömma.
Alltså, det var ju helt galet vilka karaktärer som fanns i det laget. Och sen Blåvitt då, som hade varit så fantastiska på våren, och sen Tobbe Hysén som aldrig slutar göra mål, och här hemma, det var ju första året med Snart skiner på Sidon. Jag kommer till mig ihåg att jag såg en sån här svenska fansavsnitt eller någonting med Stare, där han fick liksom se Snart skiner på Sidon, hur det såg ut när den spelade, så han typ blev helt medtagen liksom, vilket jävla drag. Och tänk, och Blåvitt var obesegrade där, alltså det fanns ju massvis i den. Men Malmö-Elfsborg, absolut att rivaliteten inte finns där på samma sätt, men just att de har ju faktiskt varit med i toppen från början till slut, båda de här klubbarna. Och det är ändå två tunga aktörer i svensk fotboll. Och att Malmö ska hem och alla förväntar sig att MFF ska vinna den, och så kommer Elfsborg där som den där jäkla utmanaren. Jag hoppas ju att det blir liknande uppladdning som inför Blåvitt AIK, och jag tycker liksom att den matchen, ja, alltså som fotbollsälskare, du kan ju dö för sådana stunder liksom. Mm.
Det var ju Lall Calling vi spelade upp den för start.
Ja,
absolut. Vi hade även en replika av Lennart Johanssons pokal som vi ställde fram till Stara, och han vägrade röra vid den.
Så var det. Jäklar, alltså. Det var ni som körde den.
Så vi spelade upp det där.
Den satte sig. För jag kommer ihåg det. Alltså, med alla som var fotbollsintresserade, och alla ville ju bara, shit, den här matchen liksom. Och det var inte AIK som snackade något inför matchen också, om att de skulle ha pokalen med sig ner på bussen. Det blir något sådär skit. Jag vet inte. Det var så mycket olika, men det var så många ingredienser som gjorde att den var häftig, och jag tycker det vore så sjukt coolt om det blev en liknande den här gången.
Ja, Bojan och Dooley tror jag det var. De ställde upp typ två eller tre matcher innan på att käka pyttipanna liksom, och lät sig fotografera. Ja. Men det var ryktigt så att Stare var inte glad åt att de gav Blåvitt den tändvätskan. Då. Men de löste det i alla fall.
Vad fan, Motumba 2x9 grejen.
Ja, tatueringen.
Det är också en klassiker. Alltså, ja. Han måste ändå varit nervös i paus där. Jag minns ju, Blåvitt var ju fantastiskt bra första halvlek av den matchen. Liksom.
Ja, ledde ju.
Ja, de ledde ju. Thomas Olsson gjorde målet där. Men AIK vände, och också att Tjärnström gjorde det, stängde det där. Det var ju också en story.
Nej, det hade ju verkligen allt. Men sen var det ju sorg i Göteborg här i många dagar. Jag har polare som fortfarande har hämtat sig från den jävla matchen. Så att det är klart att det är ju höga insatser.
Ja. Och jag för mig Blåvitt att de mötte sin cupfinal också den hösten sen.
Just det.
Som AIK också
som
vann.
AIK vann, precis.
Så det blev klart dubbla smällar för Blåvitt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Vi ska byta till damallsvenskan. I veckan så svarar ju Sveriges landslag på damsidan för en svag prestation mot Italien, 1-1 bara. Och nu blir det förmodligen inget OS i sommar. Inget OS heller, sen tidigare är det klart att herrarna missar EM. Men BK Häcken FF kan ju som sagt vinna SM-guld på damsidan, och det är ju kul för oss här i Göteborg. Det vore i så fall det historiska första SM-guldet sedan BK Häcken tog över då, det här laget från Kopparbergs Göteborg. Där väntar ju också en seriefinal nu då på Tele2 Arena, Hammarby. Annars kan ju då Häcken säkra guldet i sista omgången också mot Piteå. Men Hammarby-Häcken på Tele2 Arena inför vad man tror kommer bli en rekordpublik. Det är ju heller ingen dålig fotbollsmatch.
Nej, det suger att allting ska vara samtidigt även om vi har en supersöndag, för den hade man ju också. Alltså, det är ju en historisk match. Det är ju hur man än vänder vidare på det. Och skulle Hammarby vinna den, då är de väl på samma poäng inför sista, och målskillnaden mellan de två är ju dessutom sjukt jämn.
Ja, så då blir det ju tryck på Häcken.
Ja, då blir det tryck på Häcken. Och vilken jakt det skulle kunna bli i sista omgången. Men bara att den matchen spelas, vilket allt tyder på att den kommer trumfa Bayerns damer, kommer trumfa Bayerns herrar när det kommer till publiksiffran nu, vad Bayern hade mot Sirius, jag tror 17-18 tusen. Den kommer bli bättre nu, och det är ju även om man inte behöver hålla på och jämföra så, men det är ändå otroligt häftigt för damfotbollen att kunna nå en så långt att, ja, men där kanske är Bayern supportrar som till och med väljer den här matchen, och en sån här match, det är väl klart att man vill ju inte missa den. Så Hammarbyarna lär sluta upp till sista man liksom, och vilken grej för Häcken att åka upp där och faktiskt ha ändå väldigt mycket att vinna och väldigt goda förutsättningar på förhand i alla fall.
Ja, och beroende på hur man ser det då, om man kan använda det, de förlorade ju cupfinalen där också inför mycket folk med där de blev ganska överkörda av Hammarby här i somras, så att det är ju liksom en chans till revansch för den enskilda matchen då. Samtidigt så kanske det liksom ändå satte sig att fan, vi var här senast och vi blir ordentligt tillplattade, så att det är ingen lätt uppgift heller för Häcken, det vet man. Det har varit en ganska stökig säsong för FF. Det började, jag minns premiären här, det var kallt in i helvete i slutet av mars där jag var på Bravida, de förlorade mot Djurgården. Det var ett långt VM-uppehåll, det har varit tränarbyten, men en som inte har darrat, och det här tycker jag är rätt fantastiskt, det är ju målvakten Falk, Jennifer Falk. Hon har alltså släppt in 7 mål hittills alltså. Vad fan har hon spelat? 24 matcher, det är 2 gånger kvar. 7 insläppta mål, hon har hållit nollan 18 gånger. Alltså, det är klart att backlinjen någonstans måste ju tas in i det här. Det handlar ju inte bara om en målvakt, men det är fan otroliga siffror. Alltså, inte ens släppa in 2 siffror. Jag vet inte när fan hände det senast.
Alltså, tänk att hålla på en säsong. Den är ju ändå 7 månader. Hon släpper typ 1 mål i månaden. Ja. Det måste vara en helt bizarr känsla liksom.
Ja, jag vet att på herrsidan hade ju AIK något år där, och de vann 99 var det väl de vann, och då tror jag de hade 1 insläpp per match liksom. Ja. 22 matcher det här som han ska på den tiden. Nej, i alla fall, de hade i alla fall ett snitt som var strax under 1 mål per match. Liksom. Men här snackar vi om för fan inte ens ett halvt mål per match.
Nej, men det är sagolika siffror faktiskt. Och det säger väl, alltså det befäster väl redan den bild man har av Jennifer Falk, om vi isolerade lite till henne, även om backlinjen med Rybrink och Sandberg, alla de har gjort otroligt bra. Så vilken klassmålvakt, och hur viktigt det är ändå med den där sista utposten som är stabil, säker, trygg, har pondus, och liksom det är inte en slump att hon är i landslaget, och med tanke på denna säsongen.
Jag tycker hon ska stå i landslaget. Jag har aldrig förstått varför Musovic går före.
Sa du det direkt efter USA-matchen? Nej, men det, alltså, jag tycker Musovic är jäkligt bra också. Så.
Men hon släppte en billig mot Italien.
Jo,
måste jag säga.
Alltså, ja, så är det.
Under den,
ja. Ja. Nej, Falk, alltså, Falk är kanske lite mer, du vet, den jämnare av dem, om man säger. Musovic har extremt hög högsta nivå, men oavsett, 2 bra målvakter, men ja, det gäller ju att alla kommer behöva vara på sin topp. Tror du förresten att det spelar roll det där, att de blir tillplattade i cupfinalen? För jag tänkte lite på det, apropå Gais, nu när de åkte till Västerås, och Gais bara spelat hur bra som helst hela hösten, men där var det precis som att det var någonting från i somras, liksom att de blev ordentligt utmanövrerade av VSK på hemmaplan, som att det ändå fanns med lite grann. Alltså.
Jag tror att, jag vet, grejen med det här, den här matchen på Tele2 där, det var ju att det var en sån jävla kross liksom.
Ja.
Alltså, jag tror det är en sak att komma någonstans, förlora, du vet, med 2-1 tight match, du känner att du är med där och du ska tillbaka och du kan använda som en revansch. Fan, alltså, de slog oss muddamålet senast, nu jävlar. Men har du blivit tillplattad?
Då är det en otäck känsla.
Ja, jag vet inte, vad vann Västerås med mot Geis där? Vad var
2-0, men det var ju total utspelning faktiskt.
Ja, alltså. Sånt kan vara jobbigt liksom, ja. För att om det kommer för nära i tiden då, så att det någonstans finns mentalt liksom, att de andra går in och ena laget direkt känner att fan alltså.
Det var, ja precis, det, man får en dålig vibe, bara se det andra laget liksom så här. Så, ja men det kommer ju, det är ju ofta, eller tänker jag, handlar det ju väldigt mycket om det mentala liksom. Att våga tro på sig själv, fan heller, nu ska de få smaka här liksom, trots att de körde över oss senast. För det handlar nog väldigt mycket om mindset där, för bevisligen är det ju två lag som är väldigt bra båda två, och ja, där Häcken liksom fotbollsmässigt är på minst samma nivå.
Mm. Då i cupfinalen där var ju, vad jag minns, Felicia Schröder hade ju inte fått sitt liksom genombrott som hon har fått nu då. Hon har ju varit med och skjutit Häcken till Champions League här i närtid. Så att där har de ju liksom hittat en extra liksom viktig del då i den här nummer 9-rollen, även om hon, jag kan tycka att i vissa matcher så ser man att hon har mycket, mycket kvar att lära. Men har man skjutit ett lag till Champions League, då är det klart att man förtjänar sin plats, och någonstans så är den här Champions League-platsen med i hela berättelsen om klubben eller koncernen BK Häcken då. Alltså det här är ju en säsong där Häcken har förmodligen kommer ta en tredjeplats i Allsvenskan om de inte rasar. De tar sig till Europa League, det går så där, men de är ändå första gången med där på herrsidan då. Samtidigt som de då kan vinna Allsvenskan på damsidan och har gått till liksom Champions League på damsidan. Tar man in helheten där så är det ju, det är en otrolig bedrift av en och samma klubb. Samtidigt är det lite svårt att förhålla sig till det, för vi vet att BK Häcken FF spelar på en annan licens. Var guldet historiskt egentligen hamnar i det här, det vet vi inte. Det var ett övertagande som var omdiskuterat, så att det, jag vet inte, vad känner du liksom? Alltså känner du bara wow, vad imponerande av Häcken, eller ligger du och gnager lite det här sättet de ändå då byggt sin helhet på?
Vad tror du? Bakåtsträvaren Filip Trollér tänker om det?
Nej, man vet aldrig.
Nej, men det är klart att först kan vi bara flika in ett cupguld för herrarna också. Och,
ja, just det. Och ett cupsilver för damerna. Så att det är ju alldeles otroligt alltså.
Som helst.
Ja.
Nej, men primärt så är det så här. Då känner jag ändå att wow, vilken grej, vilken säsong koncernen BK Häcken gör, eller BK Häcken gör. Någonstans får man ju, vad ska man säga, acceptera, även om man ogillar någonting, så får man väl ändå förhålla sig till att, ja men som vi har pratat om några gånger, att ja, det är godkänt att göra på det här sättet. Att då leta efter detaljer, att ja men de spelar på en annan licens och sådär. Det kan väl egentligen jag tycka är lite larvigt, men för mig är det ändå att det ligger någonstans och gnager, just för att jag är så principiellt så jädra emot alla sådana typer av övertagande, för att jag tycker det är plastigt. Mm. Jag tycker att det ska alltid ske den organiska vägen. Jag vet att det är bakåtsträvande, kanske kan vissa tycka och sådär, men för mig är det så. Jag tycker ändå att det gnager lite, men här liksom när vi pratar om det, när vi snackar om deras säsong, så är det inte så att jag sitter och tänker att det här är bara på låtsas liksom, utan de har tagit över det här laget, och sen de tog över det här laget så har de ju gjort ett jäkligt gediget och bra arbete.
Mm. Ja, nu la du till de här cup-titlarna eller cup-medaljerna då. Det tänkte jag faktiskt inte på.
Men glömmer dem.
Sammanfattar man det då? Det är en otrolig liksom medaljsamling, ja. Och Europa-avancemang av en och samma klubb inom 2 år här liksom. Hur mycket de har plockat på sig här på alla sätt liksom. Alltså, ja. Och saknar ju någonstans motstycke historiskt när man tar in det både här och dem liksom.
Typ så faktiskt, och också alltså vilken klubb det är som gör det, för inte så himla många år sedan så var Häcken fortfarande den här som man betraktar lite så, lilla kvartersklubben som kanske, ja, de kommer vara uppe i Allsvenskan då och då, men de kommer aldrig ha något vettigt att säga till dem. Sen har de ju växt, och de liksom, sen de hamnar på Bravida Arena, och de känns som att det har blivit mycket mer professionell, och GPA har bara blivit mer och mer bättre anläggning, och de har ju möjlighet att addera saker, att göra satsningar, dels då på grund av Gotia-miljonerna, men framförallt kanske nu också på senare år då, det fina arbetet med transferförsäljningar och hur de bygger klubben som helhet. Så nej, det är faktiskt helt makalöst.
Vi går vidare till Geis som vi har pratat om hur länge som helst. Ibland känns det som att de ska komma upp i den här allsvenskan som ju alla grönsvarta ser fram emot så mycket. Men Filip, till helgen, då kommer det väl ändå ske Gais is going up, eller finns det någonting nu som talar emot att det återigen ska bli ett hack här i kurvan?
Ja, det självklara är ju, eller det man ska tänka är ju att ja, de borde lösa det sett till hur de har presterat den här hösten. Men en förlust mot Västerås, de fick se deras firande, de fick vara med om det, känna att de förlorar än en gång mot VSK, är tydligt att de då inte är det bästa laget. Vem vet vad det för med sig för reaktion? Som tur var då för Gais är ju att utsikten då faktiskt väldigt väntat, tyckte jag, med tanke på hur svårspelade Skövde är och hur decimerade utsikten var, att de också förlorade. Så att summa summarum så blev det ju att trots att Gais förlorade så tog de ett steg närmare allsvenskan i och med att det är en match mindre kvar, färre kvar att spela. Men nu åker de till Jönköping. Vi vet ju inte exakt vilka förutsättningar de kommer resa dit med. Utsikten ska ju möta Gävle på fredag kvällen. Jag räknar väl ändå med att Utsikten vinner den matchen. Vinner Gais i Jönköping, då har de 3 poäng och 19-20 vad det nu kan bli plusmål att gå på. Då är det ju i praktiken klart. Men jag vet inte om det blir någon planstormning och sådana grejer förrän det är matematiskt klart. Det var ju lite uppe på tapeten redan inför VSK-matchen, och Fidde och gänget där uppe på Gaisgården, de var ju väldigt tydliga med att amen, vi kan ju inte stå där i några guldhattar eller fira med champagne och sånt förrän det är, alltså, 100% säkert.
Nej, det riktiga firandet blir ju aldrig förrän det är helt klart liksom. Så jag antar att de i så fall sparar det till
sista omgången till,
mot Utsikten just där. Men vad blir det då? Vad sa du, 19 mål där, och det skulle alltså, eftersom de möter varandra, ja, så blir det ju dras och läggs det ju till i båda riktningar.
Precis.
Så de skulle alltså vinna med, vad blir det då, 9-0 Utsikten i den matchen?
Ja, om vi räknar på att det skulle vara status quo med målskillnaden efter de här, så är det nästan så att Bosko och de måste gå för två siffrigt. Och det kommer ju inte hända liksom. Sån kollaps kan inte...
Inte ens i Superettan.
Inte ens i Superettan, och inte ens om man får vara lite elak, Gais som har varit bra på att sätta krokben för sig själva genom åren. Så nej, det kommer naturligtvis inte att hända. Så vinner de i Jönköping, då är de ju klara. Men det ska ju göras, och det kommer vara enorm uppslutning där. Alla kommer förvänta sig att detta Jönköping, som har varit ett katastrofbygge, ett kaosbygge hela året, och knappt, ja, de har väl vunnit över ÖIS, men knappt vunnit någon mer match här sen i somras typ.
Att de, enorma ekonomiska problem, ja,
enorma
också,
ekonomiska problem, och tränaren drog hem, han var ju från Spanien och stack iväg i somras, blev trött på de här alla omständigheter som råder, så det har ju varit totalt kaos. Men de vann över Gais på Gamla Ullevi, den berömda rosmatchen för övrigt, och mentalt, vi vet alla, alltså, det är inte bara att slå in den där matchbollen liksom. Det kan bli låsningar och mycket tankar och sådär, men
kände du att förlusten mot Västerås var dipp i form för Gais? För de har varit en otrolig form liksom. Kände du att det, eller var det just Västerås som alltså, liksom är numret större i år?
Ja, alltså det är lite, jag tycker det var, gick att se på den matchen på olika sätt. Jag tycker att till en början i matchen så kom VSK ut väldigt starkt, Gais kändes ängsliga så där, då tänkte jag, shit, det här blir... Men sen nötte de sig in, Gais. De har haft lite sådär att Trelleborg borta började dåligt sådär. Sen tog de ju faktiskt över, var det bättre laget, och tar ändå på något sätt, tycker jag, rättvist ledningen innan paus där. Men sen i andra så har de ju då det här återkommande problemet att de är otroligt svaga första kvarten, andra halvlek. Det är en period i matcherna hela säsongen där Gais faktiskt är på minusstatistik trots att de är topp två. Liksom. Det är ändå anmärkningsvärt.
Vad fan gör du med omklädningsrummet?
Nej,
paus?
Jag frågade Fidde det, och han sa, ja, vi känner till detta. Jag vet inte vad det är som händer. Och han kändes lite förbryllad över det, och spelarna också sådär. Alltså, de var ju med på det själva. Det är inte första gången det händer att vi kommer ut ofta efter att vi har gjort en bra första halvlek, och så kommer vi ut och slår av på takten. Jag tror de blir lite bekväma. Det är väl den tesen jag kan ha. Men samtidigt så såg jag ju revanschlustan i deras ögon. Alltså de vill ju spy när de såg VSK stå där i samma korridor, och det var champagne och guldhattar och allt möjligt, och vilt jubel. De vill ju själva få uppleva det där. Och ser man till statistiken så hade Gais bättre XG än VSK i den här matchen, så det var inte alls någon platt match som de gjorde i hemmamötet med dem, utan det var två riktigt bra lag som mätte sig med
varandra och där VSK var lite skarpa och sådär. Så jag ser inte att det är någon slags formdipp, men jag tror definitivt att det kan vara lite mental anspänning ändå, trots att Gais har satt sig i ett väldigt bra läge där de borde kunna vara ganska avslappnade. För fakta är ju att de kan ju förlora mot Jönköping och bara de tar en poäng mot Utsikten så är de klara, oavsett vad Utsikten gör. Så de har jättebra läge. Det borde inte behöva vara någon större nervositet kring det, för spelar de bara som de ska, då går de upp.
Ja, så är det ju. Och sen du nämnde ju det här då vallfärden mot Jönköping som pågår från Gais-supportarna. Vi har rapporterat om det i veckan här att hotellen är fullbelagda och så. Men vad jag förstod, det var också lite delade meningar om det verkligen var så många gaisare eller om det var horse show eller vad fan det var, i någon ridmässa höll jag på att säga, men ridtävling eller
är det också häst,
ja någonting den här då, så det är gaisare och hästfolket eller vad
det kan vara, spännande kombo kanske festnatten där.
Är du där dagen innan eller på lördag eller?
Ja, vi får se lite där. Det fanns väl lite plan att man skulle göra någon form av skildring liksom så, men så har vi ett ÖIS som spelar en ganska viktig match här på lördagen mot Västerås, så vi får väl se lite hur pusslet blir med tider och sådär, men det lär bli action redan på lördagskvällen. Det verkar ju vara 500-600 Gais-supportrar som är där redan då, och sen så kommer det väl en 3 000 tror jag faktiskt till på söndagen, så mer än halva Stadsparksvallen kommer ju vara grönsvart.
Ja, och så hästmänniskorna
på det.
Det var ju roligt, för det var vår kollega här hade ju ringt något hotell och frågat hur de skulle förbereda sig på den här anstormningen då från Gais, men de hade väl sagt ungefär att vi var ett av de tidiga samtalen där. Hade vi sagt ungefär, nej men vi har tagit in lite mer frukostpersonal. Jag kände att det är verkligen prioriteringen. Alltså går det som det ska där, det är väl en gubbe som kommer upp till frukost liksom.
Nej, det kan man inte tänka sig. Vad i helvete, det är i för sig, nu river jag inredningen här i vanlig ordning, men i för sig så, jag vet inte, de nattar väl över då lördag till söndag, så får de palla sig upp. Ja, precis. Men, och sen drar de väl ändå hem till Göteborg, tänker jag, om det blir fest. Men oavsett, nej, jag vet inte fan om frukostpersonalen är det prioriterade. Det är väl bättre att de har folk i baren på kvällen, tänker jag.
Låter mer rimligt, ja. Det som ett tips. Vi lämnar Gais där, och du nämnde ju faktiskt vår nästa fokuspunkt här, den stora ödesmatchen och ödesmatchernas ödesmatch egentligen för ÖIS mot Västerås av alla lag hemma på Gamla Ullevi. Vad tänker du om stackars ÖIS inför det här?
Nej, jag tänker att det är ett otroligt ansträngt läge, och att de nu efter landslagsuppehållet hade de två ganska vettiga chanser ändå att ta sig upp i den här bottenstriden. Trelleborg som hade förlorat 6-0 mot Gais innan landslagsuppehållet, och sen så Sundsvall borta som också har varit en klubb i kris den här säsongen, och de kommer från de mötena utan gjort mål och två raka förluster. De är sist i tabellen, och fakta är ju så att tar ÖIS ingen poäng mot Västerås och Skövde tar en poäng i Trelleborg, åker ÖIS ur Superettan, så det är klart att nej, det är totalt mörker över den föreningen just nu.
Till och med jag då, som inte har någon liksom håller ju inte på ÖIS på något sätt, men alltså det gör nästan ont att höra det du säger.
Ja, men
man kan förstå ja, liksom
alltså, det kan man ju, alltså så blir det ju, alltså man har varit med om mycket upp, men kanske framförallt nedgångar i Göteborgsfotbollen under de åren man har varit här, och det är klart att det blir det är ju inte kul att se, men för det är ju människor som alltså genuint mår piss.
Som lider,
och vi ser supportrarna och vi ser tränare, alltså Jeffrey Orbin, titta på honom liksom, jämför den energin han hade i början av säsongen jämfört med nu, alltså det där är ju en man som lider. Stefan Jakobsson såg exakt likadan ut när Gais, från att vara bra i början på säsongen 21 till att de åkte ur, och jag kan rabbla varenda tränare faktiskt som ser ut, alltså det är omöjligt att freda sig mot det trycket, den pressen som blir, och för ÖIS del så när prestationerna inte heller, alltså första halvlek mot Sundsvall, det är du vet, de får ett baklängesmål efter 4 minuter, och sen så är det som att bara är nerver hela tiden, och att de är så ängsliga, de är så försiktiga, och det händer ingenting. Sen så i andra halvlek när de börjar liksom, nu har vi inget kvar, nu får vi bara blåsa, Jeffrey stoppa in all offensiv kraft han hade, då började det hända grejer. Då hade de skott insida på stolpe, och de hade flera bra chanser i sista 10 minuterna. Då har han har ju all offensiv kraft, de bara matar upp och trycker på, men då har de ju inte skärpan och marginalerna med sig heller. Så blir det liksom att det är lite för sent då.
Och nej, och när man ser också de har varit där nere nu 3 år i rad, de klarar sig med nöd och näppe i fjol då i form av Al Holmströms mål i kvalet. Och så nu är de där igen, de lovade liksom varandra själva där att vi får inte hamna här igen, och nu är de här igen och de är i ett ännu värre läge. Det är ju sorgligt.
Ja, och de har ju, tänker jag, eller det har ju ingen egentligen, ingen förening som är i det här läget har ju egentligen någonting att skylla på. Det är klart, alltså, har du varit i toppen en hel säsong och du kanske, säg Elfsborg, förlorar guldet till Malmö FF i det sista, alltså, då kan man ju leta efter detaljer och så, vad kunde vi gjort annorlunda, så här små saker så. Men jag menar, har du över 30 omgångar kommit sist eller näst sist och du åker ur och dessutom har varit i botten åren innan, ja men då har du någonstans, då har du ju, alltså, rent krasst varit sämst.
Ja.
Alltså, då har du varit totalt underkänd.
Ja, så
har
du
gjort
det
för dåligt, ja, på alla sätt. Liksom.
Ja, och det är på alla fronter. Alltså föreningen, hur de behandlade den här säsongsinledningen. När man bestämmer sig då för att, ja, men trots att Brynja Gunnar som kommer in, räddar dem till säkrat kontrakt, har ett poängsnitt som är helt otroligt. Det är i paritet med ett lag som går upp till allsvenskan under hösten. Men det finns ett spelarmissnöje med Gunnarsson och att det finns ingen spel i det. Det var en primitiv fotboll och träningarna såg jag ju själv. De var ju lama som bara den. Spelarna på något sätt är väl med och bidrar där till att, ah, vi vill ha förnyelse, vi vill ha något annat. Klubben bestämmer sig, ja, ah, men nu kör vi, nu tar vi Jeffrey Aubin som har ÖIS-historiken, det ska in identitet, det ska in kravställan. Men sen skiter du fullständigt i att ha en organisation runt tränaren, runt spelartruppen. Nej, det får vi lösa och vi har en lång utdragen process och man sen bara blåser av mitt i sommar. Det kommer aldrig någon klubbchef, det kommer ingen som håller ihop sakerna. Sportsligt ansvarig, han är föräldraledig och det är ju klart att Andreas ska kunna vara det. Men han ska inte ha den rollen då. Det borde de ha kunnat lösa på ett mycket bättre sätt. När Per Skånberg avgick på årsmötet i mars, då var ordförande, då hade ordförande, klubbchef, sportchef, huvudtränare gånger två, assisterande tränare gånger två försvunnit under det gångna året. Alltså, vem bygger på riktigt en seriös klubb på det sättet? Och sen har styrelsen, ja, de skyller ju lite då på förra styrelsen, men vad har de gjort rent konkret hittills? För att, ja, de har väl gjort vad de har kunnat, men man måste kunna kräva mer. Och truppbygget också, som är ett hokus pokus med massa lån och kortsiktiga lösningar. Det känns som att det bara är liksom lappa och laga hela tiden kring det här bygget. Och till slut, vad händer då? Jo, då åker du dit. Gais åkte dit efter att ha varit i bottenstriden 4 år i rad. Och 5:e året, nej, då kom smällen. Här och nu kan jag inte se att det slutar på något annat sätt för ÖIS del. Och då är det underkänt och spelarna också. Alltså, vad fan, har de varit och jagat bort tränare så här, då får de ju fan ta lite ansvar och kunna prestera på ett bättre sätt. Man kan inte skylla på Jeffrey den här gången heller, även om han också har skuld i det hela.
Mm. Och det är väl någonstans, som du är inne på, egentligen det enda positiva man möjligen skulle kunna se då, om vi ska avsluta där, om ÖIS lite positivt i alla fall, nu när vi har sablat ner dem rejält, men det är ju att kolla på Gais liksom. Ja. Det var ju här Gais var för, alltså, för vad fan är det?
Två år sedan.
Liksom. Ja. 2 år sedan. Ja. Det är ju ingenting i ett historiskt perspektiv. Mm. För 2 år sedan var de, och var det Gais nu?
Ja,
de upplever ju den bästa time of their lives liksom.
Typ så, ja.
Så att, ja, det kan gå åt helvete med besked, men det är den här galna jävla sporten och den här jävla galna branschen och verksamheten, det kan vända fort åt andra hållet också, det ska man veta.
Ja, absolut, och just eftersom att det är lite inne på det, att det har varit konstgjord andning i många år. Åker de ur ÖIS, ja, då ryker i princip alla kontrakt, och kan de göra sig av med massa, om man får säga det, dödkött spelare som har stora namn men som inte bidrar någonting, inte har bidrat egentligen under hela säsongen. De kan bygga om, verkligen göra slimma organisationen, inte så mycket röj och röra. Gais gjorde exakt det, och man tänkte att det där var deras domedag, och det är ju den känslan man har runt ÖIS nu, att ja, det här är totalt mörker och det kommer gå åt helvete. Men bevisligen i fotbollsvärlden så går det om du gör rätt saker, och där får jag väl ändå hylla dem lite, eller lyfta dem lite, Terje och gänget, att de i alla fall verkar ha en jäkligt tydlig plan nu för vad de vill göra nästa år, in med en operativ chef, in med en sportchef. Och de två personerna ska vara det som håller ihop hela föreningen, oavsett om det blir ettan eller superettan. Och då har man ju ändå förberett sig, och liksom, och de är ju igång med de rekryteringsprocesserna, vilket ändå borde ge möjligheterna för att ÖIS ska kunna studsa tillbaka på ett bättre sätt. Chansen för det blir större då. Och dessutom så är klubbar som ÖIS, Gais, engagemanget kommer alltid finnas där. Det kommer alltid finnas sponsorer som vill stötta den typen av föreningar.
Mm. Ja, för det ska man veta i fotboll att det finns liksom två saker som styr över allt annat, och det ena är pengarna och det andra är liksom en kompetent ledning någonstans, att man bygger en klubb uppifrån med liksom en bra ordförande, som utser en bra klubbdirektör eller vd då, liksom, som värvar bra tränare, så man har liksom en kedja av bra personer där under. Då kan man liksom, även om man inte har fått in mest pengar, så kan man bygga en stabil och hållbar verksamhet. Men du måste ha bra kompetenta människor, det är ju någonstans det allting ramlar ner i. Pengar och kompetenta människor, då kan resultaten komma på det om de här tar rätt beslut. Det är ju så liksom. Ja. Det är ju så svårt och så enkelt är det.
Ja, så svårt. Precis. Och det är ju den svåra. Det är ju svårt att få in massa cash om du inte är en jätteförening. Det är svårt att kanske pricka exakt rätt, men så fel som ÖIS har prickat många gånger. Det är alldeles för hög felmarginal. Där borde man ha kunnat göra det mycket bättre i rekryteringsprocessen.
Vi ska avsluta den här podden med vårt stående moment, en svennisskala. Vad har varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra? Vad känner du, Filip? Ska jag eller du börja? Vi är bara två här idag.
Du kan väl få börja.
Okej, du tycker jag ser het ut. Det är jag faktiskt, för jag är laddad för min egen svennisskala här. Jag har nämligen ett par intressanta inspel här i olika debatter. Allt från blåvitt till börjare. Vi börjar med blåvitt då. Bra. Emil Salomonsson. Han har ju blivit något av en sanningssägare här på sista tiden, tycker jag. Först var det det här omdiskuterade då, alldeles oavsett vad man tycker om det, så var det ett bra debattinlägg, att allsvenskan är sämre än någonsin. Och nu efter matchen mot Elfsborg så gick han ut och sa att det förlorar mentalitet att klaga på domare efter en förlust. Och det håller jag verkligen med om. En duell då på mittplan i 12:e minuten. Kom igen liksom, alltså Blåvitts kvitteringsmål, om man ska väga in där då, det var ju hands. Även om vissa hävdar då att det inte skulle vara hands, så är det ju faktiskt så att när en hands leder till mål så direkt efteråt, så görs det en annan bedömning. Det är en slags varanpassning av reglerna, för att VAR kan ju kopplas in vid målsituationer. Nu har vi inte VAR i Sverige, men reglerna är ju lika mycket, så att by the book så skulle IFK Göteborgs kvitteringsmål dömts bort, och då blir det ju någonstans jävligt konstigt att klaga på den här liksom duellen på mittplan. För jag tror att om man i IFK Göteborg inbillar sig att man har förlorat den här matchen mot Elfsborg på grund av domaren, då gör man sig skyldig till just det som Emil pratar om, förlora mentalitet. Då vaggas man in i en falsk trygghet och tror att man är bättre än vad man egentligen är. Blåvitt förlorar ju mot ett bättre lag och en mer välfungerande förening. Det är liksom utgångspunkten. Allt annat är förlorarmentalitet, och det tycker jag var starkt av Emil Salomon att gå ut och uttrycka det så. Plus att han som sagt har haft liksom andra inspel. Så all cred till liksom Emil Salomonsson helt enkelt.
Ja, i det här fallet, och jag kan väl hålla med om att det är väl inget fel med det debattinlägget han gjorde om allsvenskan och sådär, och vare sig man håller med eller inte, och jag håller inte med, men det här tycker jag, det här finns det ju bara positivt att säga liksom, för även fall vi kanske i vår ådra liksom jagar efter tuffa citat, rubriker och sådär, så tycker jag bara om man bara nollställer det för en stund, så tycker jag att det var jävligt fint gjort av Emil liksom, att bara säga så, och rätt och riktigt också liksom, för det blir, jag tycker det har varit många gånger under den här säsongen där det, nu vill jag inte värdera den här liksom, för jag såg denna matchen lite med ett halvt öga, för jag höll på att skriva och sådär, men det finns ju matcher där så här lag har förlorat och de står och tjabbar om domaren liksom, titta på er egen insats istället. Jag kommer ihåg Josef Rabi där efter att Blåvitt hade kvitterat på någon straff som var solklar i slutet på Tele2, så satt han och liksom babblade om någon katastrofinsats från katastrofdomslut och så här. Alltså vad fan, kolla på er egen insats istället. Jag tycker att man gör det lite för enkelt för sig ganska för ofta, många spelare, att ja, det är domaren liksom, det är domaren.
Så vill du bli bättre liksom, då är det som Emil säger, då måste du titta på din egen prestation, för det är den du kan påverka.
Ja,
liksom.
Ja. Och där var det ju bara fakta liksom, att Blåvitt förlorade den här matchen. Det är klart att från deras perspektiv så hade de domar mot sig, tycker de. Man kan då titta på andra saker, och det finns säkert någon som skulle hävda något helt annat, men oavsett, man får försöka bortse från det, för det viktigaste är alltid din egen insats. Vad har du gjort själv ute på planen?
Ja, det är så man blir bättre över tid. Ja, och jag menar, det är det jag lägger i när han kallar det för förlorarmentalitet. Ja, att man fokuserar på allt det här andra liksom. Samtidigt finns ju hela den andra debatten som vi har tagit upp 100 gånger, som vi pratade med Fidde Holmberg, att alltså, det blir ett jävla drev efter de här här domarna liksom. Och jag menar, vi vill ju inte ha VAR i Allsvenskan. Nej. Det är klart att man ska kunna debattera saker och ting ändå. Jag säger inte att det står emot varandra, men det är någonstans, jag menar om det är så fruktansvärt viktigt med domar och det så, ska bli sådana otroliga liksom vågor på debatten, ja då får väl klubbarna i så fall gå och ha VAR i så fall.
Ja.
Så att, vilket jag inte tycker. Jag vill inte ha VAR.
Nej.
Därför tonar jag alltid ner det där lite grann. Jag nämnde det med i förbifarten i min egen krönika om den här matchen liksom, att ja, för att annars blir ju alternativet, jaha, men ska jag lobba för VAR då? Nej, det har jag inte tänkt göra, för jag vill inte ha det. Men däremot vill jag inte ha ett drev efter domare varje gång det blir fel.
Nej, men det blir liksom för mycket, det blir generellt för mycket domarperspektiv, och som du säger där har ju vi också ett ansvar. Var vill man lägga det? Och jag är också tydlig motståndare till VAR. Jag vill inte heller ha det, och jag fattar ju att en dag, om trycket blir för, orden blir för elaka, för ständiga liksom påhopp och sådär,
då får vi det vare sig vi vill eller inte.
Ja, på ett eller annat sätt känner jag att då kommer det landa här ändå liksom. Och det vill man ju inte. För då tar vi bort det där spontana som man själv älskar så mycket med fotbollen.
Det var min mycket bra. Den går till Kalle Karlsson, min gamla kollega från Sportbladet, som alltid i alla år när vi jobbade journalistiskt var lite mer intresserad av den taktiska delen. Han var lite nördigare och skulle liksom måla och dra linjer och ringar och så här. Sadlade om till fotbollstränare parallellt med journalistjobbet och är nu då allsvensk tränare för Västerås SK. Det måste jag säga, Kalle, det är jävligt stort, även om det förstås är mycket viktigare och svårare att vara journalist än att vara fotbollstränare. Men mycket bra till Kalle Karlsson för det han gjort med Västerås SK.
Har du skickat något grattis till honom?
Ja, fan, inte hunnit. Han fick det den här vägen.
Ja, det går.
Jag tänkte han får så mycket, Men jag ska faktiskt skriva till honom.
Ja, nej, men det är bara att stämma in i den hyllningskören. De har gjort ett fantastiskt år. VSK som också har varit en klubb som har varit misskött och underpresterande och som gödslade bort massa Victor Nilsson Lindelöf miljoner och fick aldrig något tillbaka av det, utan överbetalade massa spelare och skit, och sen så när de då backade hem och valde att liksom satsa på mer hungriga spelare, lite som Gais också har gjort, så får man resultat, och de har valt en lite annan väg där, och de har inte skiftat alls så mycket i startelvan och sådär, utan haft sitt gäng som Kalle har trott på, men varit väldigt konsekventa i det de har gjort, och när det gäller liksom hur rejäla och liksom färdigt de jobbar i alla situationer, så tycker jag att Gais må ha högre höjder än VSK kanske, men VSK är det mest stabila laget i Superettan 2023.
Fick vi in en liten hyllning där från Filip också till VSK och Kalle, fint. Till sist då, mycket mycket bra från mig går till hamburgerkedjan Five Guys, som just nu söker efter attraktiva lägen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Planen är att öppna restauranger i Sverige under 2024. Det här är den bästa nyheten jag har hört på mycket länge.
Vad fan, jag tror det var tuffa tider för alla de här burgarkedjorna.
Ja, vad fan, nu, du vet, de här riktigt smarta företagen, de ser ju liksom långt innan när konjunkturer och skit börjar vända liksom. Så nu anar väl då Five Guys att ja, fan, 2025 någonstans, då börjar folk få mer pengar igen och vill äta hamburgare. Då har vi redan våra nya restauranger i Göteborg förhoppningsvis på plats, och då ska jag vara där på invigningen.
Ja, det kan jag garantera.
Roliga burgare.
Jag har aldrig ätit det.
Nej, men du har nått sig fram emot.
Ja, där får jag kanske ge min... Ja, nej, vi får hålla en tumme för att det landar här då, helt enkelt.
Amen. Så att det var min mycket, mycket bra där. Nu lämnar jag med varm hand över till dig och avslutar den här avsnittet.
Ja, jag hade ju egentligen också tänkt hylla VSK lite här, men vi kan göra så här att jag börjar med att ge bra till Filip Bäckman i Gais, även om Gais försvaret gick bort sig lite i andra halvlek och Ali fick göra två ganska enkla mål, så vill jag ändå hylla honom för att han till slut, efter jag vet inte hur många försök, så lyckades han nicka en boll i nät på off. Han har varit så jäkla farlig. Bäckman är en väldigt storväxt mittback, och framförallt i våras, alltså han hade så många chanser på fasta situationer, och det var lägen i match efter match, men han fick aldrig bollen innanför ramen. Han hade ett bra läge mot VSK och missade det igen. Jag tänkte, alltså, han lär ju sig fan aldrig nicka liksom. Och då, jag vet att han blev applåderad av lagkompisarna. Han lyckades göra ett nickmål på träning här för några veckor sedan när jag var ute, och det blev stort jubel och sådär, med glimten i ögat. Men till slut så får han till en nick mot ett storväxtlag som Västerås. Han kommer fram där och bara manglar in bollen, lite som Jeppe Brandt gjorde mot Öster där.
Gled han på knäna sen också?
Det gjorde han inte, det gjorde han inte. Inte riktigt lika hård för som Brandt. Men det var ett tjusigt mål, och det var viktigt för Bäckman att få spräcka den nollan, även om det inte blev några poäng för Gais.
Bra, välförtjänt hyllning där. Mycket bra.
Det tycker jag faktiskt, att trots att allt är så dåligt med ÖIS och att de är i skiten och mår piss och hela det där, så tycker jag ändå att personerna som verkar i klubben förtjänar ett litet omnämnande, för att de kanske inte säger de starkaste sakerna, de kanske inte gör de häftigaste citaten alltid, men jag tycker ändå de har varit otroligt professionella hela den här jobbiga perioden. Allt från Jeffrey till lagkapten, och även alltså ordförande och Andreas och hela gänget. Alltså
tillgängliga alltså.
Ja, tillgängliga. Inget sånt här gömma sig och skjuta upp intervjuer och stänga av och hit och dit, utan det har varit alltså helt, du vet, jag satt och följde Sundsvallsmatchen hemifrån, man tänkte så här, shit, nu har de torskat, det här kommer bli jobbigt att få tag i dem. Inga problem, Jeffrey svarade, Daniel Pås, alltså de direkt, hur proffsigt som helst. Så det tycker jag faktiskt, i den jobbiga sitsen, man kan tycka att det ska vara en självklarhet, men jag tycker faktiskt lite cred ändå, för att de har stått upp så rakryggade och varit tillgängliga precis hela tiden, och inga konstigheter liksom.
Nej, där är jag beredd att stämma in, även om jag inte bevakar dem och någon erfarenhet. Det du säger, så tror jag det är extremt viktigt, även om fotbollen har höga publiksiffror och allt sånt där nu, saker och ting kan förändras. De är i mångt och mycket beroende av att det finns liksom media som följer dem och rapporterar, och då måste man liksom ta svängningarna. Man måste vara där och svara på frågorna när det går dåligt, på samma sätt som man gör det när det går bra och allt är frid och fröjd. Man får inte vara så kortsiktig så man okej, nu har vi mycket publik på våra matcher och då skiter vi i media, för att i grund och botten tappar fotbollen den liksom den unika positionen de har i svensk idrott, med tanke på hur mycket vi bevakar det mycket mer än hockeyn liksom. Då kan det gå rätt fort åt andra hållet, så att det bör ju klubbarna vara medvetna om, och i grund och botten handlar det just om det, att även ta frågorna när det är jobbigt. När det är bra så vill ju alla vara med i tidningen, men när det går dåligt då får man ta det då också, för att man får se saken i ett större perspektiv, och det är väl det du sätter fingret på där.
Ja, exakt så. Så nej, det får de faktiskt, det ska de lyftas för faktiskt så. Och sen
Mycket bra då.
Ja, där hade jag egentligen tänkt ta den här Gais-invasionen, för jag tycker det är så jävla mäktigt att de kanske blir 3-4 tusen man där i Jönköping. Kan bara flika in att för 1954 tror jag det var, då vann Gais SM-guld i Jönköping på Stadsparksvallen.
Senast de vann guld, eller?
Ja, jag tror faktiskt det. Så det är
hänt en del senast.
Ja, det är inte det. Vad fan är det? 69 år eller någonting? Ja,
spelat fotbolls-VM i Sverige, ja, däremellan till och med.
Ja, men jag hade väl tänkt ta den Gais-invasionen, men alltså egentligen så kan jag väl bara avsluta med att Sanna hyllade ju förra veckan liksom, men glädjen över att kunna få vara med och bevaka något sånt här, och den här supersöndagen som vi har framför oss, det är mycket jobb och slit och så här, men det är ju helt otroligt, helt fantastiskt att det är så mycket på spel och att det är så mycket att skriva om, och jag känner mig privilegierad att få vara med om det här.
Det skriver jag verkligen under på också, och det var väl ett bra sätt att knyta ihop det här programmet. Det kommer ju heta, tror jag, Supersöndagen, och det var där vi började och det var där vi slutade. Och med de orden tackar jag dig, Filip, för dina kloka inspel och synpunkter. Vi får se om vi överlever den här nu då, söndagen där, och om vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Det siktar vi väl på vara, i alla fall jag. Jag tackar alla som har lyssnat också. Ja, Loud med vänner är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ha det bra så länge. Tack.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.